Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin, som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app, där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden, följt av 80% rabatt som du sen behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet, så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe, utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet, så är detta det absolut billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se.
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Framgangspodden with Alexander Perleros.
Nu, mina damer och herrar, så har vi en gäst som jag har kämpat att få till under väldigt många år. Och det brukar kännas så att om det är så att jag inte lyckas få min gäst, då tänker jag att nej, det spelar inte så stor roll, för jag behöver bra gäst om 1 år, 2 år, 3 år eller nu 5 år. Och nu har vi med en ensam ägare av Geckos Ullared, Thomas Karlsson, som har en helt otrolig historia. Han började att sälja bröd och frukt utanför och har jobbat sig upp position efter position, och nu som sagt ensam ägare av det här enorma, häftiga varuhuset och upplevelsecenter, skulle jag kalla det. De sätter över 5 miljarder kronor per år, och kolla in det här, du står till en matvarubutik och du tycker att det är lång kö. De har haft det rekordet är 1,4 kilometer kö för att komma in i varuhuset. De har haft och har ett eget tv-program som ni säkerligen många av er kollar på. Nu kör vi igång med en av Sveriges främsta entreprenörer, Thomas Karlsson.
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgangspodden with Alexander Perleros.
Varmt välkommen till Framgångspodden, Thomas Karlsson.
Tack så hemskt mycket.
Tack. Jätteroligt att vara här. Superkul. Jag har ju varit här nu första gången för några år sedan, när jag och min fru Ida åkte på husbilssemester. Och då blev vi tvungna att åka förbi och lära detta.
Ja, varmt välkomna hit. Ja. Trevligt att ni är här. Och bra att du känner till, om du har varit här tidigare med.
Vi hade faktiskt besök av Ola Conny i vår husbil. Så vi satt och drack kaffe med honom och käkade kakor.
Ja, det låter trevligt. bättre värld kan man ju inte ha heller.
Nej, ja, det är magiskt.
Han är bra, Ola sa nu.
Och sen var faktiskt en väldigt så här, häftig grej också. Att, det var ju så att jag har jobbat med ett bolag som heter Made by Media nu i... Men det är säkert snart 3 år jag jobbat med dem. Och de har varit min så här marknadsföringsbyrå. Och då har jag träffat en som heter Bella där och en som heter Pontus. Och sen så har vi gjort allt möjligt. Och de har hjälpt mig att branda om hela framgångspodden och hela konceptet och liksom allt runt om. Hur grymma som helst. Och sen får jag reda på för bara någon månad sen att Bella är din dotter.
Ja, det stämmer bra. Ja, det var kul att höra att... Att hon inte avslöjat det första hon gjorde, utan det, vad jag förstod så kom det fram bakvägen med via en annan kompis till mig. Då, så att,
exakt, Magnus Helgesson kunde inte hålla sig, nej. Som också varit med i framgångspodden, avsnitt 300, sjukt bra. Ja, men jätteroligt.
Nej, det är duktigt av dem med sitt företag, men jag vill att lägga mig i det så lite som möjligt och de har gjort det. Jäkligt bra, helt på egen hand själva, så att det känns bra.
Ja, de hjälper ju mycket e-handlare och sånt. De får, men ni har inte börjat mer än e-handel än?
Nej, vi...
Jag var inne där i morse, ingen e-handel än?
Nej, det är inte. Vi kör våran variant på e-handel med utemöbler där man måste ändå ta sig hit och prova ut utemöbler och testa och känna och klämma. Tycker man om dem så går man in och beställer dem i våra datorer på den avdelningen där. Och sen kommer de hem efter några dagar då, så att hemskickat. Det är för att det är skrymmande, så då passar det bra att skicka dem per posten. Men nej, e-handel är inte våran grej liksom, utan vi vill att kunderna ska komma hit och shoppa, umgås med andra människor och även stanna över, och att man ser det som en destination. Och då skulle vi sälja på nätet, så hade det inte blivit samma upplevelse liksom, utan det även priserna, men vi hade inte kunnat hålla de priserna om vi skulle hantera och packa godset och det är dyra frakter och så vidare, så att vi hade inte kunnat vara så billiga som vi om vi skulle sälja på nätet, och då faller hela konceptet med det liksom.
Det där är ju sjukt spännande,
ja.
Att ni har kommit till en sån puck, för att folk brukar ju, det är bolag som har affärer som stängs ner nu hela tiden. Alltså ja. Stora bolag som bara stängs ner och inte klarar av pressen och allt sånt där. Och sen så går de över till näthandel för att det ska vara billigare. Men ni har på något sätt kommit förbi det där så långt att ni gör det till och med billigare med logistiken här än själva näthandeln.
Ja, det blir så. Vi köper direkt ifrån fabrikerna och det skeppas stora volymer hit, och det gör att vi kan få bra priser och avtal med fabrikerna. Och sen kommer kunderna hit och köper mycket när de väl är här. Man kommer i snitt 3 gånger hit till Gekos och shoppar för runt 3000 kronor. Så att man gör mycket inköp på en gång här, och det hade tagit en jäkla tid att sitta och klicka hem alla de varorna du handlar här för 3000. Och det hade blivit många småpaket liksom, så att vi känner att våran lösning är bättre, att man tar sig hit och även som destination, att det är en trevlig upplevelse och mycket bra mat och boende och fin shopping i varuhuset då.
Jag hörde här att det slog ett rekord nu i somras. Det var över 29 000 personer här på en dag.
Ja, det stämmer bra.
Det är helt otroligt.
Jaha.
Var det 29 400 eller 500? Eller?
Ja, drygt 29 200 tror jag den officiella siffran var. Nej, så det är ju...
På en dag, det är helt otroligt.
Det är på sommaren som vi brukar sätta besöksrekordet, för då kommer man ofta hela familjen. På hösten då, det är då som vi har som mest försäljning, oktober, november, då kommer man ofta... Mamman eller mamman och pappan och barna i skolan och så vidare. Men så sommaren brukar vi slå besöksrekorden.
Men nu
var det 29 och 2 bästa dagen i, i somras. Och då var det lite lugnare dagen efter. Då var det bara 27 000 kunder. Så då tyckte personalen att nu var det lite lugnare idag. Liksom, och det var bara 27 000.
Alltså, det är så mycket varor som... Det är svårt att förstå allt det. Men tänk att 29 000 kunder är här inne och plockar på sig kundvagnar med varor. Och sen ska man bara ut med container med varor. Och det ska packas upp. Och sen så ska det hanteras. Det är sån... Det är så enormt.
Ja.
Hur mycket, ni hade något rekord nu i oktober, va? Hade ni omsättningsrekord på en dag?
Ja, det stämmer. Det var all time high med 41,7 miljoner blev väl den officiella siffran. Det var i början på november. Så att det är 41,7 miljoner. På en dag, och det var över 40 miljoner utav dem var i rent det man shoppade i varuhuset, och sen var det övriga var det man äter här inne och konsumerar i varuhuset. Så att det var all time high, och det är ju ofta så är det. Många tror att det är lönehelgen som vi sätter de här rekorden, men det är inte det, utan ofta är det i mitten på månaden när många tänker att ja, jag väntar ett par veckor, för då är det lite lugnare än just lönehelgen. Men så blir det väl att många tänker på samma sätt, och
så blir det
rekorden då mitt i månaden.
Liksom. Det är helt otroligt. Ja. Och jag tänkte dra lite här. Det finns så mycket siffror på sånt här, ja, med hur mycket ni säljer om vad, och folk älskar att skriva om det. Så jag kan inte säga att alla de här siffrorna är sanna, för jag tror att vissa av dem kan vara ännu mer på. Mm. Men jag kan läsa upp några bara. Ja. Att varje år säljer ni 1,2 miljoner par byxor.
Det stämmer.
Finns 13 miljoner strumpor.
Ja, det stämmer.
Ja, och sen är det plastpåsar, eller så här, påsar med Ahlgrens bilar, över 300 000 påsar med Ahlgrens bilar. Och 36 miljoner fryspåsar.
Ja.
100 000 fryspåsar om dagen. Och sen är det kassar, 9 miljoner stycken, 25 000 per dag, 100 miljoner bullformar. Mm. Sverige är ett bulland.
Ja.
Märker man det? Äter vi mer bullar än övriga länder, eller?
Är det... Ja, bullar är ju populärt, och vi säljer
kanelbullar, känns ju väldigt, ja, svenskt.
Muffins är mer populärt ju.
Muffins, ja. 1,7 miljoner schampoflaskor.
Ja.
Och sen närmare 5 miljoner leksaker. Ja, ja. Det är så mycket saker.
Ja.
Helt otroligt. Men det blev ju så, när jag var nere här nere och gick runt och käkade lunch och väntade på dig, så blev jag ju sugen att... Det var så himla mycket. Jag var det där, och jag blev pappa för 1,5 år sedan. Ja, oh, men Elvis, det där är en present där. Man blev så här... Det var nästan så att man tappade fokus, för att man blev sugen att gå runt i varuhuset istället, ja, och kolla på grejer.
Ja, det är många. Det vi brukar säga är våran utmaning, att vissa har förutfattade meningar att det är lågpris, att det är en lada ute i skogen med konkurspartier och så vidare. Men det är ju inte det, utan får vi bara kunden att komma och uppleva att det är ett fräscht varuhus med ett enormt utbud med bra grejer, mycket kända varumärken och så vidare, så till lägsta möjliga pris då, så kommer 98% kommer tillbaka utav kunderna då, så att det är utmaningen då, att få kunden till att komma första gången då. Ja. Men det fler och fler kommer varje år, så att det är positivt.
Verkligen. Och vi kan ju börja med att dra tillbaka lite grann till historien. Att det var så att nu är det, vi kan ju börja med den saken faktiskt också. Det är så att bor man här i närheten, så kallar man köpcenter för GKOS. Och är man utanför, så säger man Ullared.
Ja, det stämmer. Det är väl ingen vetenskaplig... studie på det, men jag brukar säga att kommer man från Halland, så säger man att man ska handla på GKOS, och utifrån, om man inte är från Halland, då säger man att man handlar på Ullared, och Ullared är ju ortsnamnet som har blivit synonymt med GKOS varuhus då. Så att det är nog så det.
Kan du dra tillbaka oss till historien, vad var det som hände 1963?
Ja, 1963, eller egentligen 1962 så var Göran Karlsson, det är ju initialerna där som man uttalar GK. Han var på dans i Ullared. Det var en känd festplats faktiskt i Ullared i början på 60-talet. Och Göran Karlsson var från Svenljunga och reste till Ullared med sina vänner och var på dansen. Och det var en snygg tjej där som heter Margareta Björklund som han blev förtjust i. En tjej från Ullared. Och för att imponera på det henne så sa han att han hade en butik i Skepult och hade tankar och planer på att öppna en ytterligare butik och den skulle kunna bli att han lägger den i Ullared och då skulle hon kunna få anställning.
Fantastiskt.
Ja, och det blev ju mycket riktigt så att han öppnade GKs filialen då kan man säga i Ullared och de blev tillsammans och blev ett par, men det var bara att han skarvade lite. Han hade ingen annan butik utan han var anställd i en klädbutik i Skepult och men det funkade, hans lilla skarvning där, så att de blev tillsammans som sagt och det startade en liten källare sen 1963 i en villa i Ullared med konfektionshandel, så att han använde de kontakterna han hade inom konfektions med mycket industri runt Borås då. Så köpte han in partier billigt och sålde i källaren då.
Vad var de sålde mest på den tiden? Var det tröjor och byxor och sånt eller var det?
Ja, det var ju ja, det kunde vara Banolon polo för 4,95 och ett par gabardinbyxor för 9,95 och sådana här städrockar och dylikt. Som,
just det, städrockar, var en stor hit. 3,75 om inte jag minns den.
Ja, det kan.
Städrockarna.
Det stämmer nog bra. Ja.
Men redan då, jag såg ju så här bilder på det, redan då så känns det som att hela det här Ullared Geckos konceptet sattes för att folk började åka långa vägar för att han var prismedveten redan då.
Mm. Ja, det stämmer. Det blev mun till mun att kunderna berättade för sina grannar och bekanta att de hade hört talas om som GKs i Ullared att man kunde handla billiga kläder. Och det är faktiskt samma koncept som vi jobbar efter nu. Då, att man försöker sälja varorna så billigt som möjligt. Inte känna vad är gränsen för hur mycket vi kan sälja, utan tvärtom hur billigt kan vi sälja. Och det är egentligen grundidén där, att vi ska vara jäkligt prisvärda. Och sen har ju sortiment och hela upplevelsen, det går inte att jämföra, men själva grundidén är där med priser, att vi ska vara billiga på det vi säljer liksom.
Hur mycket omsatte han första året?
Han sålde för 63 000 första året. Och Margareta Björklund har berättat att vissa dagar hade de inte en enda kund, utan det kunde gå ett par dagar innan det kom en kund.
Och, wow.
och då putsade de på Görans bilar. Men 63 000 som de sålde för första året, det säljer vi på en minut ungefär nu i högsäsong. Så att skillnaden är stor mot den siffran som var 63.
Och när kom du in i bilden?
Jag började egentligen, eller jag är ju från byn Ullared och jag började att sälja varor utanför varuhuset, bröd och frukt och annat redan när jag var 11-12 år kan man säga. Och det var egentligen då jag stötte på Göran Karlsson när han var ute och köpte en banan eller tog någonting snabbt där och sen in igen, så att det var så jag lärde känna Göran. Och sen när jag var 16 år så fick jag anställning in i varuhuset och fyllde på varor på livsmedelsavdelningen. Men det var en bra skola för min del och börja och sälja varor redan när jag var på skol eller under skolåren. Jag gjorde ju det när på lov och på kvällar och så vidare, men så att det har man haft med sig hela tiden med säljintresset liksom, att man vill hitta bra försäljning och hitta varor som kunderna gillar helt enkelt.
Vad var det du lärde dig på den tiden då av att stå som 11-12-åring och stå och sälja bröd? Och då stod ni också utanför själva GKs.
Ja.
Stod ni och ropade då, här var det bröd, billigt bröd.
Ja, det var lite så. Vi ropade inte jättemycket, men en del gjorde vi. Men vi fick fixa till så det blev bra skyltar och försöka sälja det vi hade, för vi visste att vi ville inte stå med det brödet dagen efter, för då var det svårare att sälja, utan det kom nya leveranser med frukt och bröd nästa dag, så då ville man göra allt man kunde för att bli av med det man hade den dagen då. Så att det var en bra skola liksom, som man har haft nytta av även fram igenom sen.
Vad var ditt intryck av Göran när du träffade honom? Var du rädd för honom eller tyckte du om honom eller?
Ja, man hade ju respekt och han var ju väldigt känd på den tiden och var ofta i tidningar och media och så vidare, så att man hade ju respekt och var imponerad av det han hade gjort liksom, så att det var ju lite speciellt när han kom ut och snackade med oss då. Så att man kan säga att han var ju entreprenören som älskade allt med affärer och köpa och sälja. Och så att det var ju en inspiration liksom att träffa honom.
Nästa steg i det här var väl när ni själva blev delägare?
Ja, jag gick ju verkstadsteknisk linje om man ska ta det. Jag var skoltrött som fasen då när jag gick efter jag slutade nian, så att det var väl egentligen 4 år i teknisk som jag skulle gått, för jag har alltid varit tekniskt intresserad liksom. Men det var alldeles för långt med 4 år, så då valde jag verkstadsteknisk som var mitt intresse. Så att där gick jag i 2 år i Falkenberg, men efter verkstadsteknisk och efter lumpen så blev det att jag blev fast anställd inne på GKs livsmedelsavdelning. Så då fyllde jag på varor i hyllorna och körde in pallar. Och så var det ju, jag hade jobbat där ett par år, så var det en kille som slutade som var inköpare, och då bad Göran Karlsson med om jag kunde hålla ställningarna så länge och ta hand om inköpen på livs, för han sa att jag har en annan inköpare på gång från Dagab, en riktig inköpare som kommer så småningom, men du kan hålla det så länge och ta hand om leverantörerna där. Och jag fixade, jag var bara 20 år då, men den riktiga inköparen har aldrig kommit än, som tur är, så att det har gått bra. Men så då var jag 20 år. Och sen skickade Göran. Ofta så, jag var ju ung liksom, och man ville lära sig mycket och hade en drivkraft. Och ofta var det att vi åkte på affärsresor och skulle träffa leverantörer. I England till exempel, jag hade ju knappt varit utanför Ullared innan så mycket och res liksom. Men åkte vi iväg på affärsresor och förhoppningsvis det vi hade köpt, det gick bra att sälja liksom. Men sen var det ofta att nästa resa vi hade bokat, jag och Göran, så då fick han av någon anledning ofta förhinder. Så han sa i sista minuten att du får ta det själv. Så då fick man göra de här resorna själv ute i Europa, och det var nog ett sätt att testa, klarar vi det så kanske kan det vara något att satsa på. Och det var med jäkligt lärorikt att ge sig ut i världen och ta sig fram på skolengelska man har fått lära sig här i Ullared liksom. Så att,
hur var det då? Var det läskigt, eller var det så här, är det någon av de här resorna du minns när du skulle åka iväg och du bara, oj, nu ska jag träffa någon hög där. Och det är ju inte så att ni köpte en liten, ni köpte en ganska stora mängder. Så det är ingen liten demo pryd ni behöver.
Nej. Nej, men det är... Nej, det har gått bra faktiskt. Jag har sett det som en utmaning att jag... det ska bli spännande att testa och se om man klarar det och hur man kan göra detta på bästa möjliga sätt. Så att jag har försökt och de tankarna har ju säkert kommit att hur fasen ska jag klara det liksom. Men jag har försökt att vända på det och tänka att nej, men det, klarar jag detta så stärker du en sån person och då kan man klara mer andra saker fram igenom. Så att det var ett jäkla bra sätt att lära sig och ge sig ut själv och försöka komma fram. Då hade vi inte ens mobiltelefon eller någonting då när man var 20 år då, 1985, utan det var väl telefonkiosker och ringa hos leverantörerna i så fall då. Så att det är lite skillnad mot som det är nu. Men, ja, det var ju karta i stort sett för att ta sig fram.
Just det, kartor hade man på den tiden.
Ja, det var ju det.
Ja, det var så, det är så. Ja. Jag minns ju många av de delarna själv, men man fattar ju inte. Att, jag vet ju när man åkte bil bara, då var det någon som satt bredvid då, som satt med en karta vänster, nästa höger. Och sen så kör man fel på de där kartorna hela tiden. Och sen stämmer de inte, för de är inte riktigt uppdaterade. Bara, men här ska inte ens finnas en väg. Och det var så mycket felkörningar.
Ja.
Och jag kan tänka mig bara för dig då också som ska åka till något helt nytt främmande land och ta det fram och hitta och sen så kan man inte kontakta och sen kanske du kommer dit och de har inte ens, vissa kanske har helt manjano och bara så här, de har ingen aning om vem du är eller ens att de har bokat tid med dig. Så.
Nej.
Sen bara, nej.
Ja, det var andra tider liksom, mitten på 80-talet när jag började köpa in varor. Då, de första, ja, det var mycket telefon man hade... kontakt med leverantörer på telefon och telex hade vi instansa sådana här remser och beställde via telex. Mm. Och sen då i mitten på 80-talet så kom telefaxen och det var ju ett fantastiskt när man kunde faxa iväg en sida med den texten och den dök upp hos leverantören liksom. Så det tänkte man att det kommer ju aldrig bli omodernt med telefaxen för det var ju fantastiskt, men nu är det inte många som har någon fax kvar i Sverige utan... Där ser man hur allting utvecklar sig hela tiden. Då. Så att det går framåt.
Och, men någonstans den här tiden så såg Göran er också. Så att han kallade upp er på ett möte. Och ni brukar inte ha så mycket möten.
Nej, det stämmer. Det var i början på 1991. Då var jag 26 år och Gekos hade ju kommit upp i en omsättning på 675 miljoner och hade 350 anställda. Och då kom Göran Karlsson och sa att han ville ha ett möte med oss. Vi var sex personer, det var hans närmaste, man kan kalla det ledningsgrupp. Men vi hade ju inte egentligen aldrig några direkta möten mer än att vi träffades klockan 9 och drack kaffe och tog en macka varje dag. Och det var väldigt informella möten, men nu ville han ha ett möte, ett annat möte med oss. Och då kom han med och presenterade den här idén att han ville sälja Gekos. Det hade blivit så stort och han fick lägga så mycket kraft på allt annat än att köpa och sälja med mycket organisation och personal och andra frågor liksom. Så att han hade tröttnat på det. Och då sa han att han ville ha 120 miljoner för Gekos och vi sex som satt där vi sa bara att men vi har inte så mycket pengar, vi är vanliga arbetare liksom, så vi det finns ingen möjlighet att lösa, men sen efter ett tag då så fick vi kontakt med en advokat som heter Ulf Öjeklint som skulle vara duktig på såna här företagsaffärer då. Och då hjälpte han med oss med ett upplägg där vi i princip lånade 120 miljoner utav banken, Handelsbanken och utav Göran Karlsson där vi fick betala av han efterhand. Så att så 1991 då, i halvårsskiftet, så blev det att vi köpte GKs för 120 miljoner. Och det var mycket pengar för oss som inte hade... vi tog på oss en stor skuld helt enkelt. Och många trodde nog att GKs var på topp då. 675 miljoner i lilla Ullared. Att det var nog max vad man kunde göra. Liksom, så att, men vi såg en stor potential att vi skulle kunna bättra på hela upplevelsen då, med bättre kvalitet på varorna, en fräschare miljö att handla i och en bättre parkering och så vidare. Så att vi gick in och köpte det och det blev stegvis mycket bättre upplevelse. Och efter en 3 år cirka så hade vi passerat 1 miljard. Det var en dröm vi hade då, en gång i tiden kunna sälja för 1 miljard i lilla Ullared. Så wow. Att det nådde vi snabbare än vad vi trodde faktiskt. Ja.
Och nu i, var det november? Ni sålde för 700 miljoner?
Ja,
700. En månad, eller 4 veckor?
Ja, 700 miljoner. 711 miljoner om man ska vara exakt på en månad i november 2019. Wow. Så att det är den bästa månaden någonsin. Så då
helt otroligt.
Då är det mer än vad GKs gjorde 1991 när vi köpte det på ett helt år. Det gjorde vi på 4 veckor. Så att det
är en applåd. Ja, bra jobbat Thomas och all personal och alla kunder och allihopa.
Ja,
alla leverantörer.
Det är absolut inte jag som är den viktigaste där, utan det är att vi har en fantastisk organisation med Boris som vd som leder hela gänget och sen ledningsgrupp och alla medarbetare som gör ett fantastiskt jobb. Liksom de här besökstalen och omsättningstalen, det är så enormt många kunder de möter och tar hand om och servar på bästa möjliga sätt. Så att det är all heder till hela gänget här.
Mm. Det tycker jag är väldigt snyggt också, att ni ger ut väldigt generösa bonusar också till de anställda.
Ja, det har vi haft i många år, ett bonussystem som gagnar personalen. Går GKs bra att det utvecklas, så delar vi med oss utav vinsten där, så att då ska man kunna tjäna motsvarande en månadslön, eller ja, inte riktigt, men att man ska kunna få tillgodo utav vinsten, om man säger så. Så att det har med varit en bra morot för personalen och tänka ut smarta lösningar hur vi kan jobba på ett smartare sätt helt enkelt, och då ska det gagna även personalen. Så att det har varit en trevligt att dela ut, för då vet man att det har gått bra för GKs.
Och under den här tiden då, vad har... Nu var ni ett gäng delägare. Och ni var väl 6 stycken då, va? Inte jag minns fel.
Ja, från 6 stycken
var ni från början där. Och sen så nu eller förra sommaren, 2019 somras, så köpte du ut den sista som var kvar och blev ensam ägare. Och hur har... vi kan ta framåt sen vad du ska framåt. Men om vi tar på den här tiden, vad är det för saker som du kan se tillbaka på idag och tycka kanske ni gjorde någon failure, eller det blev fel, eller ni beställde in schampoflaskor på ett väldigt konstigt sätt, eller ni, vad för historier? Det måste finnas hur mycket historier som helst som har skett här, och ni har ju verkligen byggt upp allting så här learning by doing.
Ja, det har hänt otroliga saker genom åren, men
har du gjort någonting?
Jag vet, Duni ringde oss då vid millennieskiftet innan 2000 där, och hade ett jättestort parti med servetter, Dunis servetter. Så då räknade vi igenom det och fick en offert. Och de var ju... Det stod ju 2000 på de här servetterna, så de går ju inte att sälja efter det millennieskiftet kan man säga. Det är svårt att sälja 2001 när det står millennieskifte och år 2000 på dem. Så att, när vi köpte partiet och det var på 2000 pallar då. 2000 pallplatser.
2000 pallar? Så det var
ett enormt parti där. Så att, wow. Där hade man inte villat stå med 1000 pallar över. Men vi lyckades att sälja alla 2000 pallarna. Men det var...
Efter millennieskiftet?
Det blev väldigt billigt. Nej, det var i samband med millennieskiftet. Så vi hade några månader på oss att sälja dem innan de blev inaktuella, om man säger så. Så att, men ja, det var väl... Vissa pallar gick väl... både 2001 och 2002 med, så att allt fick vi inte iväg, men merparten i alla fall. Men det var en kul affär att men då var det riktigt billigt med.
Vad hände sen då efter den här tiden?
Ja, runt millennieskiftet var ju samband med servetterna. Det är bara en tillfällighet, men då hade vi varit delägare i nästan 10 år. Så då hade ju omsättningen ökat till 1,6 miljarder och vi kände att de ville Håkan Jansson, som var vd på den tiden, dra sig tillbaka och lämna vd-posten. Och då var det ju frågan om jag eller Torbjörn, som var yngst i gruppen av oss delägare, om vi kunde tänka oss att axla vd-posten då. Men både jag och Torbjörn sa att vi passar inte som vd, utan vi vill hålla på med inköp och det vi hade gjort sedan vi slutade skolan, kan man säga. Så att, och då fick vi börja titta om vi hade någon som vi tänkte själva inom organisationen, men vi hade väl ingen som vi kändes klockren där, utan då gick vi ut externt och då fick vi tips om Boris Lennerhov, att han hade varit på ett par andra företag och var väldigt populär bland de anställda han hade haft under sig där. Så att då blev det att vi träffade Boris, och han var inte jätteintresserad till att börja med, för han tyckte väl att vi gjorde det bra själva och så vidare. Men vi klickade bra och fick en bra samtal där. Och det blev att han började på Gekos 2000. Och det blev ju ett riktigt lyckokast, kan man säga. Där kanske vissa i personalen tyckte att varför tar ni någon utifrån? Är det bättre att ni tar det själva? Vd-skapet där, men sen märkte de efter ett tag att han kunde organisera det på ett mycket bättre sätt än vad vi hade kunnat göra, och vi blev mer öppna med utåt mot kunder och mot leverantörer och kommun och överhuvudtaget här på orten. Så att han har gjort det jäkligt bra.
Han är kvar än idag?
Ja, han är kvar. Han var sjuk i cancer och gick igenom en jobbig behandling där 2015. Men så då anställde vi Jan Wallberg, som vi kände sedan tidigare och har ett stort förtroende för. Men det blev inte riktigt som vi hade tänkt oss, utan då blev det att vi skildes åt som vänner 2017. Ja. Och då lovar Boris komma tillbaka och hålla ställningarna fram till vi hittar en permanent vd som vi håller på att rekrytera nu faktiskt. Så det vi har inte haft någon brådska. Boris sköter det jäkligt bra, så och han har ju lovat att hålla ställningarna så länge. Så att, men nu hoppas vi vara i mål med en vd inom de kommande månaderna, förhoppningsvis. Så att Boris får ta det lugnt.
Thomas, du vet också att om ni inte landar förhandlingarna, då är det bara att höra av dig.
Ja, det känns tryggt. Tryggt att veta.
Då kan vi få det ännu mer framgångsrikt. Ja. Framgångs Ullared.
Ja. Ja, men det känns bra. Då har vi den
reserven klar. Ja, ja. Om det är så, mot förmodan.
Vi får ha det i åtanke.
Jag har ju jobbat på en konkurrent, kan man säga, affärskollega till GKs. Galna Gunnar, minns du det?
Jajamensan.
Jag vet inte, den var en Haninge. Jag vet inte om den fanns över hela Sverige, Galna Gunnar.
Jo, det gjorde den. Vi hade faktiskt en som låg på andra sidan gatan när det rullade med
En bild på
HMs koncept där med Galna Gunnar.
Ja, det var en bild så här på den här Gunnar, personen som logo.
Jajamän.
Så där hade jag en jag praoade där ett tag, sen jobbade lite grann där.
Ja.
Då fick jag fick en rätt jobbig uppgift i början.
Ja.
Jag var där på prao och då så var det en som var så här, platschef eller vad säger man? Platschef kan man säga. Säger man det på varuhus? Varuhuschef kanske?
Ja, butikschef.
Butikschef. Så var det, så sa han så här, då har han prao och jag märkte att han visste inte riktigt kanske vad de skulle göra av mig. Men jag ville ju visa framfötterna för att få jobb där sen.
Ja.
Så jag körde ju på hjärnet och sen sa han till mig, han bara, Alexander, nu ska du få göra en speciell grej här. Du ska få räkna alla de här. Så kom de med en pall då, med vykort.
Ja.
Och då, tänk en pall med såna här träväggar runt om. Och sen är det bara fullt med vykort, kanske 1,5 meter gånger... Vad är måtten på de där? Är det...
Ja, det är ju en pall är ju 80 gånger 120 gånger.
80 gånger 120.
1,5 eller 1,20 hög med ungefär.
Ja, 1,20 höjd. Bara fullt med vykort. Och jag var så att jag fick börja med att plocka ut allihopa, så att jag räknade allt. Det tog kanske 5 dagar för mig att räkna allting. Och sen kom jag till honom. Jag hade 14 121 vykort. Och då kollade han på papperna. Ja, men det stämmer väldigt bra. Det är 14 000 skulle vara. Ja, va? Visste ni om hur många det var?
Han hade det i datorn då.
Ja, de hade det.
Ja.
Han bara, men det stämmer väldigt bra. Ja, ska vi hitta på något nytt till dig? Nej, det var lärorikt. Så att man räknade vykort och trodde man gjorde något viktigt. Men man gjorde sin egen resa. Den är viktig. Den är viktig. Genom att Boris har alltid varit i fronten. Och sen med era Morgan och Ola-Con och era profiler så har ju men du också, Thomas, haft en liten så här låg profil runt om. Gjort ytterst få intervjuer och gjort det som du tyckt. Ja. Och sen så har Boris som frontar ju allting, vilket har varit en bra strategi. Men jag älskar det när du har gått runt på golvet som du ibland fortfarande gör. Du går runt och drar lite pall och fixar lite och lite sånt.
Jo, det är jäkligt bra. Det är ju så jag började en gång för 35 år sedan liksom, och jobba ute i butiken. Och det är bra att vara ute och känna pulsen de här bästa dagarna när vi säljer rekorddagarna. Och det är rätt kul att vara med i gänget ute och fylla på. Köra in pallar och packa in. Det var väl förra året så var jag med en lördag när vi hade förväntningar att det skulle bli en rekord. Då hade jag på de blåa GKs-kläderna med loggan på ryggen och så vidare. Och körde in pallar hela dagen där. Och då började jag snacka med en herre som... han var lite trött på shopping då, för de hade varit i varuhuset i 5 timmar, han stod och väntade på sin fru. Men vi fick ett gott samtal där när jag stod och packade upp tandkräm i den stora, jättestora korgen där. Så det tog väl ungefär en halvtimme och vi snackade om allt möjligt, om GKs och så vidare. Och då när jag är klar och ska köra ner det som är kvar på min pall och hämta nästa pall, så säger han, då säger herren till mig att du... Man får ändå säga en sak, att Boris Lennerov, han är ju en fantastisk chef. Ja, det stämmer. Han har gjort så jäkla mycket gott för GK, så är ansiktet utåt och väldigt populär bland våra personal och kunder. Ja, och även en annan sak, sa han. Ja, vadå? Ja, han har näsa att hitta bra anställda, sådana som du. Så han hade inte en aning om att jag ägde varuhuset. Då var vi två delägare, så att då, ja, var jag då var jag tvungen att berätta att jag var en av två ägare här. Så att, nej men herregud, är du det, sa han. Så det var ett kul möte, en trevlig man. Så
och att det är ni som har rekryterat honom.
Ja, så att det blir lite undercover där, kan man säga. Ingen som vet. Och det är en fördel att jag inte syns i media och att man kan röra sig ganska oberört i butiken utan att de vet vem jag är då.
Ja, det är en häftig historia. Och det har verkligen blivit så att hela det här Ullared-konceptet, jag sökte lite grann på nätet innan och vissa kallar det Ullared-sekten. Och att det är så... Det är många som kommer hit och de gifter sig här och de lägger hela semestern här. Och det där har vi också fått följa i tv-serien om det. Så vad är det som har gjort att framgångarna har blivit så otroligt stora? Om man har byggt någonting som jag verkligen tycker är helt unikt i Sverige och kanske till och med en stor del av världen, att det är så unikt som det är.
Ja, det är väl... Nordens största varuhus och vissa säger att det är Europas, men vi har inte gjort någon jättestor studie på det om det är det, men det är väl troligtvis Europas största varuhus då. Nej, jag tror mycket är hemligheten att vi har grävt och stått kvar på samma ställe och utvecklat konceptet här i byn och många andra de bygger kedjor och gör duplicera konceptet, men vi har ju varit tvärtom, att vi har velat investera här hela tiden och utveckla det. Och sen tror jag att det är ju en liten by, Ullared, med bara 800 som bor här och det blir en speciell gemenskap på sådana här lite mindre orter där man känner de flesta av de som jobbar här och de som... Sen är det, vi har ju nästan 2000 anställda på lönelistan i högsäsong, så att det är långt ifrån alla Ullarebo som jobbar här med, så att men nej, jag tror det blir lite mer familjärt när man är på en mindre ort och sen har vi ju hela ledningen är här och vd är på plats varje dag i varuhuset och Vi möter kunderna hela tiden och så vidare. Så att vi har varit jäkligt lyhörda med vad kunderna efterfrågar och vad de förväntar sig av oss. Och skicka, eller de försöker jobba med kundundersökningar, vad de efterfrågar och vad vi kan bli bättre på. Försöker att få feedback ifrån kunderna. Liksom, så att det är väl... ett sätt med kundfokuset här och sen att vi hela tiden vill utveckla konceptet, att vi inte är nöjda utan det är lite som ett nöjesfält, att det måste tillkomma nya karuseller på ett nöjesfält. Och
när var det sportbaren kom?
Sportbaren kom väl 2014, ja.
2014, ja. Det är alltså vad är det då, från 60 till, vad är det, 49 år från öppningen?
Ja.
Någonstans. Och då var det ju, och den var ju, det var ju som en så här himmel när den öppnades.
Ja, ja.
För att det finns ju många också som har kommit hit och man åker hit och sen så kanske de inte vill gå runt hela dagar, hela tiden.
Ja.
Jag antar att det oftast är män då som kan tycka att det kan vara lite tråkigt ibland att bara gå runt.
Ja.
Och då så var det så här, när sportbaren öppnades så var det fantastiskt.
Ja. Ja, det har det. Sportbaren är ju, det är mycket tjejer, men männen har ju en tendens att de vill sitta kvar längre än damerna, vill hellre shoppa, så de tar ett snabbt stopp. Men det var egentligen kaffebaren som vi startade först 2010, för innan dess så hade vi lite enklare automater och med dricka och någon macka och så vidare, men vi ville inte konkurrera så mycket med restaurangerna som låg på andra sidan gatan utanför, utan men till slut så blev det ohållbart att vi inte sålde mat in i varuhuset, så då öppnade vi kaffebaren först och det gjorde ju att vi hade ja, mindre kunder som svimmar av blodsockerfall och så vidare. Så att det,
var det så att många gör
nej,
det?
Nej, inte många. Men vi hade något fall emellanåt där, där man inte hade fått i sig tillräckligt med vätska och mat på dagen. Och handlade länge, så det kunde vara någon som svimmade av då.
Men är det så här, nu har ni, hur många kunder är det här på ett år? Det är över 2 miljoner, 2,4?
Nej, 4,8, 4,9 hoppas vi kommer upp. Ja.
4,8, just det. Ja. Men sen är det så att de är här 2-3 gånger.
Ja, du tänker så. Ja,
vilket gör att det blir 2 miljoner unika personer.
Ja, det kan man säga. Det stämmer bra.
Ta Vasaloppet. Jag vet inte hur många som åker där, men det är alltid folk som dör under Vasaloppet. För att där är ju för sig en extrem påfrestning. Samma sak med maraton och såna grejer. Är det alltid så här också att det är viss del, att det finns vissa såna grejer, att det är alltid exanta personer som föder barn i centrumet för att det är så många. Det är exanta personer som dör, eller det är exanta personer som gifter sig. Finns det några såna grejer också?
Ja. Men det är sällan det händer. För det var så mycket kunder varje dag, så är det sällan det händer dramatiska saker då. Det har hänt något dödsfall tyvärr genom åren, men det är inte vanligt faktiskt, utan och sen nej, ja, vi har haft ganska många bröllop och så vidare, men nej, sen är det ju att någon kan upp av olika anledningar då, men vi har en vårdcentral i Ullar med ambulans och så vidare, så de är här jättesnabbt om det är någon som får problem på något sätt. Så att nej, det för att vara så många kunder och som passerar igenom här på en dag, så är det är sällan det händer allvarliga saker då. Men
jag läste i alla fall att längsta kön var på 1,4 kilometer.
Ja,
det är ju helt otroligt. 1,4 kilometer kö.
Ja. Nej, det är vissa dagar på hösten. Det är inte... vad brukar vi säga? Vi har en cirka 25 dagar om året som vi har kö. Och det är de extremt stora försäljningsdagarna. Liksom. Det är mycket lördagar på hösten och så vidare. Men nej, 1,4 kilometer, då var det extremt lång kö. Och man, vi släpper in nästan lika fort som så kön rör sig framåt nästan hela tiden, så man känner inte att det står still, utan man får promenera den här 1,4 kilometer innan man kommer in i varuhuset. Ja. Man får stanna till någon gång i sig, men det rör sig framåt ganska bra.
Förstår. Men nu när du ser tillbaka på allting,
ja.
Du började med att sälja bröd utanför. Det var inte ens i Gekos, det var utanför.
Ja,
du stod och krängde bröd. Ja. Och nu, x antal år senare, är det 35 år senare ungefär? Runt där någonstans.
Ja.
Så äger du hela. Det är ju sån otrolig, otrolig skillnad.
Ja.
När hade du, och jag antar att när du var så liten och närmare 16, 17, 18, 19, 20, att du hade inte ens som mål, antar jag, att börja ta över.
Nej.
För att det är lite grann som att man börjar jobba på Ikea och sen bara så att nej, men jag har som mål att ta över hela. Det är på något sätt är det så långt ifrån. Det är inte greppbart.
Nej. Nej, det fanns ju inte på kartan att jag hade inte ens den tanken liksom, utan det har bara blivit så här av olika tillfälligheter som har dykt upp genom åren, men vad jag har tagit mig på, så jag har försökt att lösa det på bästa sätt och se, ja, göra det så bra som möjligt. Det har varit min drivkraft och sen tycker jag det är spännande med hela Gekos och allt som händer här varje dag och varje år, med att utveckla det och se vad vi kan göra lite bättre.
Men om du skulle ge ett råd till de som lyssnar och som har stora drömmar, och vad skulle du säga till dem? Vad har varit dina nycklar för att lyckas så bra?
Nej, det har ju varit mycket att Att man, om man känner att man har en bra affärsidé som vi har haft här och att man jobbar på att utveckla. Hur kan jag bli lite bättre? Vi och Boris pratar mycket om 1%. Det är bättre att bli 1% bättre på en massa olika saker än 100% bättre på vissa saker. Så att små, små steg av utveckling där det är försöka hitta, förnya sig. Och det behöver inte vara revolutionerande grejer utan mer att man utvecklar det man håller på med. Och sen laganda, att man försöker hitta ett gott gäng liksom, där man, både jag och Torbjörn, vi som har varit delägare i de sista 15 år innan jag löste ut, han har ju hållit på att spela fotboll här i Ullared och vi märkte ju, vi spelade i division 6 och 7, jag tror vi var uppe i femman där ett tag nu. Sen vi slutade så har de gått upp i tvåan Ullared, så det händer något när vi slutar. Men när vi gjorde de bästa resultaten, det var ju när vi hade en god stämning i laget och vi var ute och hittade på andra saker vid sidan om. Vi åkte på någon resa tillsammans och svetsade ihop laget på det sättet. Och det tror jag med är bra i företagen, att man har en god stämning i gänget. Liksom. Och vi firar alla rekord när vi har slått nya försäljning och rekord på besökare och andra rekord som vi har slått. Och då försöker vi uppmärksamma det, att man ger tillbaka till gänget som har fixat det. Liksom. Så att det tror jag det är de stora. Och att man försöker att man ska investera långsiktigt på det man tror på. Att man bygger upp en kassa som man kan använda till att utveckla sin affärsidé. Liksom. Så att sakta men säkert förädla det man håller på med, kan man säga.
För det är så att nu är du är en sån otrolig... Du känns ju otroligt jordnära och sådär, men om man kollar på pappret och de biten så är du en otroligt hög position och ett extremt, extremt stort ansvar. Vilket gör att många skulle inte ens önska sig att de var i den positionen som du är i. För att de skulle så nöja sig med att nej, men jag är inte chef, eller jag gör det jag gör, eller jag gör det för att kunna... Jag har ju träffat också ganska många i podden och det är inte... Och jag skulle säga att många av de lyckligaste personerna har inte varit de som jag har träffat. Eller det är inte de personerna som har uppnått de absoluta högsta ansvaren.
Nej.
Så att där, och där är ju verkligen att många passar ju för det och vissa passar ju inte för det. Men jag övertygar också om att det här avsnittet lyssnar många på som också är chefer, ledare och de kanske... Och det vet ju du också. Det kan vara så här, man börjar på någonting man tycker är jättekul och så gör man det bra.
Mm.
Och sen blir man befordrad till någonting annat som man automatiskt bara går med på, men sen så var det kanske inte riktigt det man trivdes bäst med eller tyckte var roligast. Och det är väl säkert därför som du inte har varit vd, antar jag. För att du inte ville, att du förstod att det är någon annan som kanske älskar det här eller gör det jättebra eller har
absolut
det.
Ja.
Men hur tycker du, vad har du för tips eller tankar, hur hanterar du dig själv, hur tänker du om det händer någon sån här väldigt stressad situation? Hur går det till mentala då? Går det på att du tänker att nej, men jag har så duktiga runt om så att vi kommer lösa det ihop? Eller vad har du för tips till dem som lyssnar på det här och kanske är en i chefer eller stressar upp sig för? Jag vet själv att jag kan stressa upp sig bland annat perioder så bara så det är bara för mycket typ.
Ja.
Då önskar man bara att man kanske inte hade haft så mycket på sitt bord eller ett sånt ansvar.
Ja. Nej, men det är väl... Jag försöker ju, om det är något som är jobbigt så försöker jag tänka, se det som en utmaning. Hur kan jag vända, även om det ser jäkligt jobbigt ut, hur kan vi få detta till något positivt och lära oss utav detta? Och ofta när det har fått landa och det har gått några dagar så tänker man, vad fan, det var ju inte så jättejobbigt. Utan ja, det är lätt till att man ser problemet som mycket större än vad det är egentligen och att man ja, oroar sig för mycket istället för att försöka fokusera, ta det lugnt, titta framåt, hur gör vi och hur kan vi lösa.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Hur ser det ut hemma hos er? Har ni, är det så att du kommer hem med kassa då och då och sen så säger frugan, nej men nu får du sluta, vi ska inte testa det där. Du kommer in med en ny osthyvel, du ska testa av med någon lampa i. Eller, är det något sånt eller är det så här klint bara?
Ja, det är väl framförallt på de schamporna och på sånt som jag köper in själv och det jag har i mitt område på inköp. Så det blir, har ju blivit mycket. Och innan köpte jag även in kosmetik, så det var populärt när man kom hem till frun och dottern och testade lite nya mascaror och läppstift och dylikt. Så att, det har väl kommit hem
och då
en hel del varor genom åren.
Då. Inköpare på kosmetik?
Ja, kosmetik och mat och
men hur var det med, då, så att, hur var det med inköp då? Om du, när du får så här 20 olika läppstift. Ja. Sen ska du sitta och välja vilka läppstift ni ska betala eller beställa så här 100 000 av.
Nej, jag visste ju, jag hade bra koll på vad ett läppstift ska kosta då, om det är ett speciellt märke eller så vidare. Men sen var det tjejerna, framförallt tjejerna ute som jobbar på den avdelningen på kosmetiken. De var mycket på inköpsavdelningen och hjälpte mig att ta fram ett bra sortiment med färger och så vidare, så att där fick man ta mycket hjälp för att hamna rätt i sortimentet, men det har jag delegerat till en annan inköpare sen ganska många år tillbaka, så att det
ja, jag förstår.
Det var bra att jag släppte det, för det har utvecklats mycket bättre sen jag släppte inköpen på kosmetik där.
Ja, jag förstår.
Men nej, jag köpte även hundbajspåsar förr och där fick vi en speciell hundbajsupplockare som jag testade att sälja. Men det var ingen höjdare.
Hur funkar
nej,
den
det
då?
Var att man behövde inte böja sig ner, utan det var liksom trådar. Man drog igen den här hunden. Det var en liten pappershylsa man skulle liksom skjuta in hundbajset och men nej, det var ett sånt där misslyckat köp om man ska ta upp något sånt gammalt som inte blev bra. Men,
är det några saker som era leverantörer...
Den finns inte längre i den artikeln. Liksom. Nej.
Är det några andra saker som era leverantörer har försökt sälja in er på? Och ni bara, det där kanske inte funkar.
Ja.
Det måste vara saker hela tiden.
Ja, det
här
varit.
Är en hit.
Ja, jo, men det där har man väl gått på lite nitar emellanåt, men det gäller att förtränga dem snabbt som fasen och bli av med det partiet på något sätt. Antingen sälja det långt under vad man har köpt in det för eller skänka det till något bra ändamål. Liksom. Men,
har du något exempel?
Men det är bättre att rea iväg sådana grejer. Ja, det var... Vi köpte ett parti med madrasser en gång för länge sedan, men det visade sig att de, när vi fick hit dem så var ju de begagnade, så att de hade bara dratt på ett nytt nytt sånt där överdrag på dem.
Är det sant?
När vi kollade upp dem så var det inte så fräscht alltid, så att det blev retur på de adresserna, kan man säga. Men det är 30 år sedan, så att men de madrasserna kommer man ihåg fortfarande, men det var inget, de kom aldrig ut i varuhuset, utan den lastbilen fick köra tillbaka dem till fabriken. Men vad de hade fått dem ifrån, det vet jag inte. Men
Det jag tycker är häftigt också här, hur ni så här bygger upp allting, är ju att ni verkligen fått det till en upplevelse att komma hit. Och jag var inne på en hemsida och bara såg att det är Ullared show, Ullared krogshow. Vi har The Beatles middagsshow. Och sen är det ju fiska, och man kan bastuflotte och skidåkning, hotell, camping, höghöjdsbana. Det är i och för sig ganska läskigt. Jag gjorde en sån förut i Stockholm då. Det är läskigt med höghöjdsbana.
Ja.
Har du testat den?
Ja, jag har testat den ett par gånger. Första gången så hade jag vanliga kläder på mig och tänkte att det är nog inte inga problem, men jag var ju helt genomsvett. Man hoppade ut där från drygt 20 meter ifrån en grantopp och fångades upp i den här selen, så att det var häftigt faktiskt. Det är en bra grej
som
finns nere vid Gekåsbyn nu då.
Så en sån billig, enkel upplevelse som ger en verkligen en stor kick. Man känner att man lever.
Ja. Nej, men det har varit en... det är egentligen sen vi köpte campingen där år 2000 så har det blivit mer och mer tanke på det här med destination, att man, det är inte bara att man kommer hit och shoppar billigt, utan man vill även uppleva andra saker. Och så då har vi utvecklat både Gekåsbyn med mer campingplatser och stugor och hotell och så vidare. Det kommer egentligen vara att vi köpte Ullareds camping 2001. Och då...
Hur gick den dialogen då?
Nej, det var ju... Vi visste ju egentligen inte om vi var så intresserade av att driva en camping i Ullared. Då, men vi kände att det skulle vi nog kunna få till en bra kombo med shoppingen. Och att man stannar över och kanske shoppar i 2 dagar. De omsatte Ullareds camping. Det var en lokal kille som ägde den. Och den omsatte 2 miljoner. Och han som ägde den sa att gör ni det riktigt bra så tror jag ni kan komma upp i 2,5 miljoner i omsättning. För han såg potential i det. Och då, men nu förra året så var vi uppe i 120 miljoner i omsättning på Gekåsbyn med. Men då har vi utvecklat det något enormt. De har byggt jättemånga stugor och ett fräscht hotell. Och så att det går inte att jämföra den anläggningen som vi köpte då 2001 med det nuvarande. Så att nu har vi 1800 bäddar och det är ju, jag tror vi är Hallands största. Har mest gästnätter i Halland och över drygt 500 000 gästnätter, så att det är populärt att komma hit och bo över en natt eller två och shoppa med vänner och familj och så vidare, så att det har blivit en bra, det här med destinationstänket, att man stannar över och shoppar.
Vad är det som är populärast då? Om man skulle ta till IKEA så är ju en klassisk grej den här 5-kronors korven. Vad har ni gjort för saker som ni märker att det här gillar besökarna väldigt mycket?
Vi är jättestora på det här med fryspåsar och bakplåtspapper. Fryspåsar sålde vi nu bästa veckan 68 000 rullar på en vecka med fryspåsar, och det är ju en 40-50 påsar på en rulle, så att nästan 70 000 rullar. Det var två långtradare bara med fryspåsar.
Helt
på en vecka.
Säljer ni frysar?
Nej, det gör vi väl inte egentligen. Nej. Vi har sådana här små... Vi har inga vitvaror, eller inte mycket vitvaror, utan det är något sånt här litet kylskåp för lite... Ja, som man har inne i rummet. På, ungdomarna har energidryck och dylikt i de här små kylskåpen.
Men fryspåsar och bakplåtspapper, det
är stora volymer. Och sen som du var inne på innan med strumpor, 12-13 miljoner par om året. Så det är stora volymer. Men det vi säljer på ett varuhus då, det är kanske x antal 100 butiker hjälps åt att sälja samma antal annars. Men vi gör det på bara ett ställe på, via en kassalinje om man säger så.
Och hur kommer det se ut i framtiden? Vad ser du det här om 5 år, 10 år? Vad vill du utveckla det till?
Nej, jag tror vi ska fortsätta på samma sätt och utveckla det step by step med större varuhus och mer spännande saker att shoppa. Mer mat som man kan stanna till och pausa in i varuhuset. Ett nya hotellet som vi bygger nu kommer med bli en trevlig upplevelse. Så att det är inga, vi ska fortsätta hålla oss här i Ullared och utveckla det här step by step och inte öppna på nya platser i Sverige, utan vi gräver där vi står liksom. Så att, men det ska vara billiga nöjen upp till då. Vi ska inte ha ett lekland Liseberg i den typen, utan vi ska ha lite enklare aktiviteter som äventyrsgolf, och vi bygger ett nytt land för badtunnelland och sådana här vedeldade badtunnor. Det har vi haft i flera år, men det är för litet det vi har, så att nu bygger vi ett nytt sånt badtunnelland där som kommer bli trevligt. Vi bygger en bistro nere på Gekåsbyn där du kan käka, äta mat på kvällen när du har shoppat färdigt, och även med catering som man kan beställa ut till sin stuga och så vidare. Så att vi försöker att utveckla det sakta men säkert då. Mm.
Jag tänkte att vi kommer in på lite lyssnarfrågor.
Ja.
Och då hoppar vi på första frågan då. Och det är för den som heter Alexander Morad, och han undrar då, vi pratade om det lite förut, men hur jobbar ni med digitaliseringsresan? Någon Amazon Go-lösning på gång? E-handel? Finns ingen e-handel idag på hemsidan?
Nej, det är inget som är aktuellt för våran del, utan vi tycker det är trevligt när kunderna kommer hit och man vet som kund inte riktigt vad man möts av för varor och vilka fynd man kan göra här, utan man måste ta sig hit och shoppa och träffa andra kunder, och man shoppar med sina bekanta och så vidare, så att man får ju inte det om man handlar varorna på nätet, så att därför så vill vi inte göra det. Och sen är det även med att vi kan inte göra det tillräckligt billigt att packa och frakta varorna, så att det blir då faller hela konceptet, så då är det bättre att kunden måste ta sig hit och shoppa det här. Mm. Men digitaliseringen är ju annars inom allt annat och som inte har med att köpa och sälja varorna.
Jag såg
utan vi utvecklar ju med modernisera med mycket nya system och automatiserade kranlager och så vidare, där vi har sådana här robotar, så att det är, och sen försöker vi att synas i sociala medier då med Facebook och Instagram och så vidare, där de kunderna kan se lite vad vi har för utbud av varor, så att det är väl vårat sätt att digitalisera oss då.
Mm. Ja. Vidare på nästa. Johan Klaxell. Gentlemen's agreement angående skoförsäljningen. Kvarstår det att det inte säljer skor i varuhuset till förmån för skobutiken utanför som överenskommet vid uppstarten? Finns det fler sådana liknande avtal från förr? Skobor då?
Ja. Nej, men Skobo sköter det fantastiskt bra, så att de gör det bra, och därför börjar vi inte med skor. Vi har inget avtal. Det sägs att Göran Karlsson och grundarna där, Bo Karlsson, kom överens för jättelänge sedan, men det var nog en muntlig överenskommelse. Men vi har hållit kvar vid det, och de gör det jättebra, så vi har inga planer på att börja med skor så länge de sköter det så jättebra som de gör.
Ja, så då har vi alltså Göran Karlsson som grundare. Vi har Bo Karlsson som grundar Skobo.
Ja.
Och sen har vi Thomas Karlsson nu som är ägare.
Ja.
Karlsson, det är framgångsnamnet.
Ja, det verkar vara en lyckosam kombination där. Men nej, det är många som tror att jag har varit son till Göran Karlsson, men det är bara en tillfällighet att vi har samma efternamn. Så att, men nej, varken Göran Karlsson eller Bo Karlsson lever ju tyvärr. De har gått bort båda två. Bo Karlsson var ju grundaren till Skobo där, och Göran Karlsson till GK. Så att nej, tyvärr så lever de inte längre. Men det var deras idé, som eller Göran Karlssons idé med att starta Ullared som gjorde att GK finns. Så det får vi vara tacksamma för. Kom med den udda idén och starta Ullared.
Och sen en annan som undrar, Karl Ove Karlsson, också Karlsson här faktiskt. Fråga om man varit nere på 1.04-tider på Gelleråsen. Jag förstod inte den här frågan, men jag tog med den. Jag antar att du förstår den i alla fall.
Ja, jag förstår den. Var det Karl Olof Karlsson?
Karl Olof Karlsson, ja.
Det är en känd reseförare i Sverige. Ja. Jo, jag har varit nere på 1.04-tider på Gelleråsen. Så att
Ni väntar det, eller? Du känner honom?
Nej, jag känner. Vi känner varandra lite grann, men vi har träffats några gånger. Men det är att jag kör racing, bilracing. Jag har alltid gillat motorer och kört mycket motocross och enduro tidigare på motorcykel. Men sen för 15 år sedan så gick jag över och började tävla som hobby på bilracing. Så det är den varvtiden han åsyftar på Gelleråsen. Att
förstår.
Kommer man ner i under 1.05 så går det fort då. Och det har jag klarat nu.
Du har klarat. Ja. Du har varit nere på 1.04 i alla fall. Då är svaret det till Karl Olof Karlsson.
Ja.
Roligt att ställa fråga. Det tackar vi för.
Ja.
Hoppa vidare på nästa. Matilda Sörensen. Jag skulle gärna höra hur han ser på klimathotet och överkonsumtion.
Ja. Nej, det är ju förstås ett problem att det konsumeras. Och det påverkar ju miljön på något sätt. Och vi på GKs ska ju vara jäkligt noggranna med att det vi säljer ska vara schysst tillverkat och att man är så skonsam som möjligt mot miljön då, med alla material där man försöker få mer och mer utav det vi säljer kommer från växtriket. Så att men man måste ha kläder och barnen växer och blir större och större, så vi hoppas ju att man väljer GKs till de behoven man har, för vi erbjuder bra varor till bra priser. Så att, och sen försöker vi ge tillbaka så mycket vi kan då. Vi är ju delägare i en biogasanläggning som tar emot matavfall och dylikt nere i Falkenberg som gör naturgas eller biogas utav det. Vi är även delägare i en vindkraftspark i Varberg, och den strömmen den försörjer det vi gör åt mig i elektricitet här i varuhuset tillsammans med ett annat vindkraftsavtal då vi har tillsammans med en leverantör då. Så att, och sen har vi samarbete med SOS barnbyar i Bangladesh och hand i hand i Indien där vi har byar och verksamheter där vi, så det känns bra med att där vi producerar att vi kan ge tillbaka och sponsra med pengar så de kan ha bra verksamheter i de länderna. Så att det, och så försöker vi göra med mycket med returhantering för alla kläder, att man kan lämna tillbaka sina kläder här i Ullared och sen säljs de till second hand då, via Human Bridge och det som, och en del skänks då till behövande länder om det är behov av kläder i andra länder och så vidare. Så att nej, vi försöker att vara en schysst partner och hjälper väldigt många organisationer, och lokalt så hjälper vi mycket idrottsföreningar här runt i Falkenbergs kommun och Varberg och sponsrar där vi har många, många anställda och som är aktiva i de klubbarna. Så det är, vi försöker att ge tillbaka en hel del.
Now it's time for Trey's sister Fregor.
Nu kommer vi in på de sista frågorna här. Och då tänkte jag börja med en av de bästa lärdomarna som du känner att du vet idag, men du önskar att du hade vetat tidigare.
Ja, lärdomarna är att man får inte vara rädd och göra misstag och testa. I början så var man rädd att man skulle man var lite försiktig och ville safea och inte göra misstag som gick dåligt liksom. Men det har man lärt sig efterhand, att man måste våga testa nya saker och lära sig utav det. Går det bra så är det jättebra, och går det dåligt så har man i alla fall testat och vet av den erfarenheten och att det var inget som funkade bra att jobba på det och det sättet då, utan så att nej, det är nog att man, när man blir äldre så har man lärt sig att, eller i varje fall för min del har jag ändrat mig på det sättet, att man vill testa och prova på nya grejer och se om det är något som passar, både privat eller som företagare.
Om du skulle rekommendera någon bok att läsa? Här säljer ni mycket böcker. Min fru var ju här också för inte så länge sedan och promotade sin bok faktiskt. Men är det någon bok som du rekommenderar att läsa som du tyckte var lite extra bra?
Det är egentligen fel person där, för jag är så jäkla dålig på att läsa böcker.
Kollar du på film då? Eller serier?
Inte jättemycket heller faktiskt.
Nej.
Men
det är några tusentals kunder varje dag och ja, så är det lite annat att tänka på.
Vi säljer mycket böcker. Problemet med bokläsning är att jag somnar så jäkla lätt på kvällarna då, så att det blir ofta då man har tid att läsa böcker när man. Men nej, boktipset är,
nej.
Jag har läst de här klassiska, Zlatan och Björn Borg och boken om Ingvar Kamprad. Det är väl den man ska säga egentligen, som den är intressant. IKEA och Gekos har mycket paralleller kan man säga, och det förstår man när man läser hans bok med då där.
Jag träffade Ingvar.
Nej, tyvärr, det var tanken att vi skulle gjort det, men det blev faktiskt inte av, och sen gick han bort tyvärr sen, så att det var lite synd att inte det mötet blev till då, men IKEA har möbler som sin bas och vi har haft konfektion eller kläder som våran bas, att men det är mycket paralleller i företagskultur och sånt, men, det känns så.
Men har det inte varit en tanke att man skulle öppna Ullared alltså på exakt samma sätt men i något annat land? Typ, jag vet inte vilket land, men något annat land, men exakt samma sak, att man har ett Ullared i varje land.
Mm. Det finns säkert
enorma men det kanske är det är svårt kanske.
Ja.
Så det krävs så mycket ny här, vd, ledning, allting. Det kanske är svårt då.
Ja. Nej, men det är...
Att klona allting bara.
Du har lite svaret där, att vi har, i och med att alla är på plats här liksom, så har vi bra Ja, en bra fördel liksom att vi träffas fortfarande runt klockan 9 på morgonen och fikar och tar en kopp kaffe och det här. Det tappar man lite grann om man sprider ut över världen och det är frågan om hur det kanske inte blir lika spännande då, för det blir mer saker att lösa runt om i världen och så vidare, så att det finns sådana som skulle kunna göra det så sätt, men vi har väl, tanken har väl slått oss några gånger, men vi har känt att vi stannar i Ullared och utvecklar det här istället. Det skulle kanske funka utomlands med, men det är ganska komplext samtidigt.
Till sista frågan, om du skulle rekommendera alla att göra någonting 10 minuter varje dag, vad hade det varit för något?
10 minuter varje dag, det är nog egentligen att jogga eller springa en liten runda eller en promenad, det tror jag. Så att man, det är fantastiskt för hjärnan, det sätter igång de här endorfinerna, och jag springer inte varje dag, jag försöker väl idrotta på något sätt 2 gånger i veckan, men det hälsan är viktig, och så att man märker det när man med fysisk aktivitet, jogga som jag gör ibland, och så problem som man tänker hur fasen ska lösa det under dagen, det kan vara hur lätt som helst att lösa efter 10 minuter eller en kvart, 20 minuter i ute på elljusspåret eller sådär, så att jag tror det är den här tiden för eftertanke lite, och den blir ännu bättre om man kan jogga. Så att, ja.
Fantastiskt. Och sen så har du varit snäll också och gett alla som lyssnar på det här, har ju bara man anger framgång 90 i kassorna, så har man 90% rabatt på hela sin kundvagn.
Ja, det är det som står i det finstilta där. Ja, men då får vi försöka lösa det.
Nej,
det blir nog värre.
Nej, men jag vill bara... Det var ett skämt då, alltså för er, så ni kan inte ange det. Men jag vill bara, det är ju så låga priser ändå, så man behöver inga rabatter. Jag vill tacka så otroligt mycket, Thomas, att fick möjligheten att komma hit och att du tog dig tid. Jättestor ära att få göra det och få tacka för allting du gör och det ni har gjort för Sverige och den kulturen och det ni har byggt upp. Jätteinspirerande att se och läsa och höra om och nu också lyssna på.
Stort tack själv, Alexander. Fantastiskt att ni kom till Ullared. Tack så mycket.
Tack.
Fram Gang Spotting with Alexander Trelleros.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.
That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.